Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Välkomna till Rapportmorgon torsdag 4 maj. Rapportfloden börjar visserligen avta i styrka, men vi har inte mindre än 11 intervjuer inplanerade för den här dagen i alla fall. Och det var ju Fed-besked igår, höjning som väntat med 25 punkter. Vi har ECB i eftermiddag och så amerikansk sysselsättningsstatistik i morgon. Så finns väldigt mycket att hålla koll på. Men för dagen så ser åtminstone intervjuschemat ut så här. Fler rapporter under morgonen, men det här är de vi pratar med. 8 intervjuer innan Börsmorgon, där ytterligare 3 tillkommer. Först ut är Biko, följs av Skanska, G5, Tobi med flera i en dryg timme framåt. Och så är det debut för Madeleine Lundberg, nytt ansikte för DTV också.
Ja, det stämmer. Och det är inte bara jag som är här idag, det är också Bikos vd som är med på plats från start. Det är Erik Gatenholm, välkommen.
Tack så mycket, tack.
Och Ulf Pettersson. Vi har ju dig sedan tidigare, DS-analytiker. Känt ansikte och röst.
Mm. Tack ska du ha. God morgon.
Och Erik, då vill jag ju fråga såklart, jag ska dra lite siffror bara ur rapporten. Omsättningen steg till 500 miljoner, 3,7% var organiskt. Resultatmätt som EBITDA visar på en förlust, det var en vinst i fjol, knappt 10 miljoner. Hur summerar du kvartalet?
Tack för det först och främst. Kul att komma in igen. Jag skulle säga kvartalet summerar vi som stabilt och framförallt superstarkt när det kommer till kassaflödet. Och jag tror att om man tittar först och främst på det arbetet vi har börjat göra sedan hösten förra året, väldigt stark inriktning på att förbättra kassaflöde och lönsamhet, så känner jag att vi rör oss åt helt rätt riktning. Så jag är superstolt över teamet. Jag tycker det är en väldigt bra rapport när det kommer till just de frågorna.
Och det är alltid jag som måste dra ner stämningen. Men varför visar ni förlust då i det här kvartalet jämfört med föregående år?
En bra fråga, och jag skulle säga först och främst om man tittar på kostnadsbesparingsprogrammet som lanserades förra året, så 3 av 4 bolagen som vi skulle göra justeringar i har gjort de justeringarna och har vänt till lönsamhet. Så det är superpositivt från det perspektivet. Sen så har vi ju den här covid-relaterade försäljningen i Ginolis, den finska verksamheten som har gått sämre. Och det är därav förlusterna har fortsatt. Vi justerar bolaget, vi gör alla ändringar som krävs för att det bolaget ska vara så kallat då right-sized för det nya marknadsperspektivet. Så tar du bort den. Så är justerade EBITDA positivt 29 miljoner. Och i rapporten så exkluderar vi den här covid-relaterade försäljningen från Ginolis. Så det är en viktig fråga att titta på. För just nu så har ju världen kommit till en snarare sagt mer normaliserad nivå efter pandemin.
Tack och lov vill jag tillägga.
Ja, tack och lov.
Den organiska tillväxten 3,7%. Hur mycket är pris, hur mycket är ökad volym i försäljning?
Jag skulle säga att först och främst det har ju varit mycket currency tailwinds.
Valuta motvind.
Jag jobbar på det. men det är klart att det har varit en del lite mindre volym. Det är en tuffare klimat just framförallt när det kommer till biotech. Men tittar vi och jämför oss med peers i vår industri så har vi ett markant bättre organisk tillväxt för kvartalet.
För den organiska tillväxten i föregående kvartal, fjärde, det var ju -5% om man justerade för valutan.
Precis.
Vad blir den om man justerar för valutan i första kvartalet?
Det är en bra fråga, jag får återkomma med den exakt. Men det är sant, förra året var väldigt starkt kvartal för många bolag i vår bransch. Tittar man i år i jämförelse då, så många av våra peers och industrin i helhet visar ju verkligen på en svagare Q1.
Och det här sparprogrammet som du pratade om, är det helt genomfört? Jag läste att det ska få full effekt första kvartalet 2023.
Det stämmer bra. Så mycket av justeringen har gjorts, och som jag nämnde, de här 3 bolagen som vi nämnde ju under kapitalmarknadsdagen förra året att 4 bolag är egentligen de som kommer med förlusterna i företaget. Och 3 av de 4 bolagen har gjort markanta och fantastiska turnarounds. Och de visar då på lönsamhet redan nu i Q1. Det sista bolaget, Ginolis, justerar vi just nu. Så Det ser vi positiv effekt på.
Det var ju en överraskande stor nedskrivning också i föregående kvartal. Nu har jag i och för sig inte hunnit läsa hela rapporten, men jag ser ingen så stor flash i alla fall om att någonting sånt har hänt. Så ingenting i
det. Det stämmer bra. Nej, men förra kvartalet som sagt så gjorde vi nedskrivning i samband med den här covid-relaterade justeringen i Ginolis. Verksamheten har nu minskat i storlek, vi har gjort en väldigt stark cost control. Framöver så känner vi att det här bolaget är right-sized för den nya marknadssituationen. Men med det sagt, vår fokus framöver är ju som sagt kassaflödet, lönsamheten och liksom fortsätta arbeta med just de delarna.
Om man tar kassaflödet så är det positivt som du säger, men det är mycket att du har på rörelsesidan där, både på liksom ökade fordringar och minskade skulder så att säga, så har du fått ett positivt kassaflöde. Hur ska du få ett positivt kassaflöde från? Finns det mer att göra där för det första? Och när ska du liksom nå ett positivt kassaflöde i själva rörelsen?
På liksom alltså bottom line. Det är en bra fråga. Alltså först och främst från verksamheten så visar vi positivt kassaflöde på 60 miljoner kronor i kvartalet. Och det är fantastiskt. Alltså det är så här liksom all time high, historical för bolaget. Och det är fantastiskt att se att man kan komma till den nivån på 6-7 år. Med det sagt så finns det massvis att göra. Och det jobbar vi på. Vi skruvar på, fortsätta arbeta med kunderna, förkorta betalningsvillkor, vi arbetar med våra suppliers, vi arbetar med inventarienivåerna. Våra inventarier gick upp lite i kvartalet. Alltså det är ju säsongsmässigt med tanke på att vissa av våra bolag har så lång ledtid. Men det finns massor att göra.
Just det, men den så att säga cash management-frågorna är ju jättebra att koll på. Men det är ju så att säga, när man väl har gjort det så går det inte att göra någonting bättre så att säga. Det är ju jag ska inte säga att det är en engångseffekt, men det är ändå liksom en, det är ändå liksom försäljningen minus kostnad som ska bli genererat positivt kassaflöde så att säga, och hur man hanterar lager och liksom förskottsbetalningar från kunder eller vad det kan handla om. Så det går inte att göra liksom leva på det, utan det måste ju in pengar från rörelsen också.
Absolut, absolut. Men det handlar ju som sagt, alltså bolaget måste komma till den mognadsnivån. Mm. Det är ju ett ungt bolag, många processer ska komma på plats. Efter alla förvärven som gjordes så är det liksom att få alla åt spel åt samma håll. Och det är egentligen det vi vrider på mycket och justerar och gör förbättringar, processer. Som du säger, och egentligen så som vi ser det också, det är klart att kassaflödet är ju en hygienfaktor. Mm. Och där känner vi att vi har gjort ett väldigt bra ryck sedan förra året. Finns mer att göra, nu gäller det att liksom fine-tuna resten.
Och fråga då också, med tanke på att tiden springer iväg lite grann, så måste jag vilja bredda lite och höra om hur det går i liksom medicinteknikområdet överlag, för det måste hända så otroligt mycket. Mm. Finns det någon sån här blockbuster-kandidat som alla vill in i, något trend, och hur positionerar ni er för det i så fall?
Det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att hela life science-industrin har ju varit upp och ner de senaste kvartalen, just med tanke på hur biotech-industrin har utvecklats. Inom biotech så ser vi ju genterapier, mycket som handlar om singelcellsortering och singelcellanalys som kommer hjälpa med både genomics men också proteomics. Superspännande områden, väldigt komplexa. Men det vi ser är ju såklart att pharma, läkemedelsforskning och universitetsforskning fortsätter ganska stadigt. Biotechbranschen har utmaningar. Och då är det framförallt pre-revenue eller bolag som inte har kommit till omsättningen som försöker ta in kapital. Det finns inte kapital, vilket betyder att ledtider blir längre eller de har inte nog med pengar för att lägga beställningar och så vidare. Och det ser vi genom hela industrin egentligen. Så om vi tittar på våra peers så har man sett samma effekt.
Vi får ta ett specialprogram för att förstå den här sektorn ännu mer.
Men jag säger men det gör vi gärna.
Tack för nu i alla fall, Erik Atenholm, för att
tack.
Du kom hit.
Tack så mycket.
Och Ulf, jag är bra att du hoppade in här och ställde frågor också, för du har ju just tryckt på kassaflödet den här rapportsäsongen.
Ja, och det är ju som vi var inne på en hygienfaktor, men det är lite liksom, dels är det mycket dyrare att hålla kapital nu, så då liksom kostar det pengar att ha ett dåligt kassaflöde. Tidigare var inte det så farligt när räntan var noll, men nu har den kostnad. Och sen så är det ju ändå liksom ett lågt kassaflöde som varar för länge. Då börjar man ju undra vad det är i verksamheten, varför liksom inte kunderna till slut betalar, utan det liksom bara blir försäljning utan att det syns även i så att säga kassaflödet. Så det är viktigt. Och tar man då Biko så är det ju bra att man tar hand om den där saken nu då, men det måste också så att säga in i en löpande vinst här. Det är ju lite svårt, jag tycker försäljningen här organiskt justerat för valutor var ner 5% det här kvartalet, upp 4 då exklusiv valutor. Och det, vi får väl se här, det var ju en rejält ras Q4-rapporten, jag tycker inte den här är liksom...
Det är inte lika dramatiskt.
Nej, men det är inte bra. Jag tror inte. Vi får se lite vad marknaden säger. Det är lite svårare. Det rör sig så väldigt mycket också. Men inte någon sån här liksom lättnadsrally idag. Absolut inte.
Biko har haft väldigt stora kursrörelser på sina rapporter de senaste åren, skulle jag tro. Men vi ska till någon som inte är lika volatil sett till aktiehandeln på dagsbasis i alla fall. Magdalena.
Ja, för nu tror jag att vi har med oss Skanskas vd Anders Danielsson med på tråden. Välkommen, ja. Anders.
Tackar.
Tack. Yes, ni har släppt rapport här under morgonen. Rörelseresultatet kom in på 394 miljoner kronor mot 1,8 miljarder ett år tidigare. Vad är det som har hänt här?
Ja, det är delat här. Byggverksamheten som är den största och viktigaste delen. Där fortsätter vi att leverera starka resultat och vi ökar faktiskt resultatet där och marginalen, och det är otroligt bra. Där vi har sänkta rörelseresultat är inom vår projektutveckling, och bostadsutvecklingen har ju drabbats av låga volymer. Vi har också en engångsposter, förluster i våra lågprissegment där, som vi kallar för boklok. Och det beror på att de räntehöjningar vi har sett, kostnadsökningar, inflation har ju drabbat kunderna på hårt. Och det finns en stor avvaktan som gör att kunderna inte slår till och köper bostäder för tillfället. Och sen har vi vår kommersiella fastighetsutvecklingen. Där är ju ett kvartal där det inte har hänt så mycket. Vi har inte gjort några större försäljningar, och samma sak med vår fastighetsförvaltning. Där har inte heller skett några försäljningar till den streamen. Då. Så totalt sett så är det en mixad bild.
Just det. Och jag tänker bara, förra kvartalen har ju också liksom, det har varit ganska mycket kostnadsinflation och dyra priser, materialpriser. Är det något som hänger kvar också, eller?
Ja, vi har ju sett faktiskt att materialpriserna har stabiliserats här under de senaste två kvartalen, skulle jag säga. Och vi har även sett att de flaskhalsar som vi såg under pandemin och i början av Ukraina-kriget, de har också avtagit. Så vi ser inga problem att få material idag. Och sen har vi också visat under många kvartal nu att organisationen har hanterat de här kostnadsökningarna på ett väldigt fint sätt. Så det har ju gjort att vi har lyckats hålla uppe marginalen som det idag är på 3,8% på en rullande 12 byggmarginal. Och det ligger över vår målsättning på 3,5%.
Du pratar lite om de här kommersiella fastigheterna och förvaltningsfastigheterna som ju är ett område ni lanserade förra året. Så här ett år senare, tycker du att det går enligt plan då? Du säger att det står lite still.
När det gäller förvaltningsfastigheter så går det helt enligt plan. Vi hade ju tre transaktioner där förra året, och en i Stockholm, två i Malmö, 3,7 miljarder i värde. Så det går helt enligt plan att bygga upp den portfölj som vi ska ligga på mellan 12 och 18 miljarder över tid. Så där ser jag ingen skillnad. Däremot på kommersiella fastighetsutvecklingen, där är det ju fortsatt trögt. Så på investerare avvaktar just nu. Vi ser en tryck uppåt på yielder i marknaden generellt. Och det sker väldigt få transaktioner i marknaden idag. Och däremot ser vi positivt att hyresgästerna har... Där ser vi en ökad aktivitet. Vi har tecknat fler kontrakt också, framförallt i Centraleuropa och här i Norden. Så att det är också en mixad bild, så att säga.
Har du något, liksom, någon känsla för vilka geografier som går starkare och vilka som går lite svagare då?
Ja, byggverksamheten som är den största och viktigaste delen när det gäller för oss, där går ju USA starkast. Marknaden är stark både när det gäller infrastruktur som vägar, järnväg och flygplatser, men även när det gäller mer social infrastruktur som skolor, sjukhus, universitet. Och det är precis de segmenten vi är verksamma i. Så för oss är USA den starkaste marknaden. Norden någorlunda stabilt på husbyggnad och anläggningsverksamhet, svagare på bostadsbyggande och svagare på kommersiellt byggande.
Hejsan Anders, Uffe Pettersson här. Jag tittar på dina utsikter både geografiskt och de olika verksamheterna här, så de här pilarna, alla dessa pilar, de är oförändrade förutom en som faktiskt är upp i Finland på husbyggnation där, annars oförändrat, och med tanke på det som vi skriver om och hör hela tiden hur snabb försämringen är, framförallt inom bostäder och sådär, så är jag lite förvånad över att jag trodde fler pilar skulle peka i negativ riktning. Hur ser du på det?
Ja, det vi har gjort det är att du har helt rätt, så bostadsbyggande är ju svagt, både när det gäller att utveckla bostäder och bygga bostäder. Det vi har gjort i Norden det är att vi har styrt om mycket av våra byggverksamhet till samhällsbyggnad, industri och andra delar som går mycket bättre idag. Och om du tar Finland som ett exempel så ser vi att industrin investerar väldigt mycket där, och det är ett segment som vi är verksamma i. Och även vi ser att det offentliga fortsätter att investera. Så att det gör att vi som helhet, där vi är i de segment som vi är verksamma, så ser vi en stabil verksamhet, stabil marknadsutsikter.
Får här kring byggmarginalen också som var stark även där kvartalet för att vara en Q1. Det kanske inte är samma chock som Q4 då, men 3,8% på rullande 12 och då ett mål på 3,5. Är det liksom skäl att höja det där målet, eller är det lite att eller är 3,5 liksom ett bra mål tycker du? Är det liksom någon slags engångseffekt här av priser och covid och sånt där, eller hur ser du på att du faktiskt ligger över målet nu?
Jag ser det som att vi har lyckats bra med den strategi vi har haft under de senaste 5 åren, att vara selektiva när vilka projekt vi går för, se till att vi har rätt organisation på plats och att vi är noga med att förbereda oss och att genomföra projekten. Det är den grundläggande orsaken till att vi ligger nu över vårt mål. Och sen ska man komma ihåg att det här målet, det är ett mål där vi ska ligga på 3,5% eller högre över tid. Och ser man historiskt så är det ju först de senaste 2 åren vi har lyckats med att hålla marginalen uppe på den nivån över tid. Och min ambition är absolut att vi ska fortsätta göra det. Och jag ser även potential att vi ska kunna öka den i vissa geografier.
All right, det får nog bli det sista svaret där för dig, Anders. Tack så mycket för att du var med. Ja, vad säger du om den här rapporten?
Den är ju blandad. Alltså resultatet är ju klart, det är ju en rejält vinstras som du sa på 80% jämfört med Q1 22 då. Marknaden förväntas en halverad vinst, så det är en vinst så att säga en 0,5 miljard sämre än väntat, och det ligger ju i ska vi säga den här ganska svårprognostiserade verksamheten då, utveckling av både kommersiella och bostäder. Byggvinsten är ju lite bättre än väntat och marginalen är lite bättre än väntat. Så det är en blandad rapport. Tycker det är en optimistisk vd. Vi hade ett stort uppställ på Skanska aktier förra rapporten. Det blir inte så den här rapporten.
Nej, har du någon gissning? Mycket ner eller?
Ja, det blir ner blir det. Ett par 3% ner skulle jag gissa. Vi får väl se vad Peab säger när de kommer här om en stund, så vi kan jämföra så att säga bolagen emellan lite grann också. Det kan avgöra. Men lite ner ska den på att den är sämre än väntat och att vi går in i tuffare tider, även om Anders lät optimistisk tyckte jag.
Verkligen. Har du någon liksom tanke om hela byggsektorn i stort? Är det något man ska gå in i eller läge eller?
Nej, man ska väl köpa bolag vars vinst stiger, och byggbolagen ska nog ner först innan de ska upp igen. Så jag kanske är lite tidigt att plocka upp det här, är min känsla.
Botten är inte nådd kanske, eller det
botten
vet vi
inte. Botten är inte riktigt
nådd. Vi kan hoppas, men vad vet vi. Vi går från traditionella bygg till mer modern gaming-spelutveckling. G5 står på tur. Första kvartalet är väldigt i linje med förväntan, men det är klart minskat resultat från år till år i alla fall. Rörelseresultatet på 40 miljoner kronor, -26% jämfört med första kvartalet i fjol. Rörelsemarginal 11,5%, bruttomarginal 67%. Nettomsättningen i årstakt steg 4% till 345 miljoner, men justerat för valuta så backade istället omsättningen 7%. VD Vlad Suglebov är med över länk. Jag byter till engelska. Good morning, Vlad. How would you summarize your first quarter?
Good morning. I think we have delivered a quarter that is in line with the new normal, which we have mentioned in the Q4 report. And we said that going forward, we will aim to deliver stability And the first quarter is very similar to the Q4, and it is very similar to the first quarter last year. The top line is up 4% in Swedish kroner. That's in line with the overall market performance. And if you look at the earnings per share, it's almost exactly the same as the last year. User acquisition expenses were in the range that we have indicated. And so you see the continuation of all the established trends from the last year, but with the predictability of this new normal situation after, you know, a number of, you know, after eventful quarters of the last year, I would say.
And adjusted for the currency effect or for the dollar performance, your growth is then -7%. Also in line with the market as a total, wasn't it? I think it was -6% 2022.
It is correct. So the data that I see from our provider is that the market is down somewhere between 7% and 8% year-over-year in USD terms. So we seem to be in line with that. I also see that there was a slight improvement of the market from Q4 to Q1. So we are lagging the market a little bit here. I think we are down 1 or 2% sequentially in USD, and the market actually went down, went up, sorry, a little. So, but overall, I mean, there are fluctuations, but for the last 2 or 3 quarters, we pretty much perform in line with the market. And there is the changes that are happening. These are the changes within the established revenue where we aim to improve our gross margins, and we have seen the continuation of these trends. So, revenue from our own games is now at 71% of total. And the G5 store, this is our most profitable channel, a direct-to-consumer offering where the store fees are the lowest, low single-digit percent. It is now up to 8% of total revenue from 3.6 a year ago.
I also have to ask you about the very specific numbers for your sector. It's the average, for example, monthly active user down 11% year on year, and also average daily active user down 8% year on year, and average monthly unique payers down 6% a year. Could you give me some background to those numbers?
It is correct. So for a while now, we see the reduction in the overall market volume for mobile games. And this reduction in the volume of the market is not coming from nowhere. It's coming from fewer people playing, fewer people paying, and overall weaker engagement with the reopening and maybe more difficult economic situation. So this is where the weakness in the market is coming from. So the audience declines in line, and because of that, the overall market declines. So it's just another expression of the weakness in the market. And if you look at our financial performance, we still managed to perform really well and deliver the same earnings per share as last year, and we managed to continue to improve our gross margins.
Does it worry you any? Are you kind of analyzing whether that has to do specifically with you or your product, or do you see it as a macro trend that is kind of beyond your control?
Certainly, you know, in absence of new, very strongly growing games, what is left for many and us is to basically evolve with the market dynamic. And we are working very hard on new game ideas. We have 7 games in the soft launch stage or prototyping for soft launch and iterations in soft launch. We have 26 game ideas in the pipeline. We said we will develop 5 to 6 soft launches per year, and we aim to graduate 1 or 2 of these games to the global release with the goal to only release games that are scalable and can make a difference for the top line. So while we are working on it, and it takes time and some patience to create and fine-tune these new games, while we are doing this, you know, our portfolio is looks like our portfolio has this dynamic of just basically going with the dynamic, underlying dynamic in the market. And so the trigger for the change there can be an overall change in the market when the market falls back to the base growth curve and goes up from there, as is predicted by the analysts. or when we have created a new trigger for the growth, a new game that is very actively building its audience, you know, whichever comes first. But meanwhile, we are a very cash generative business. Our cash flow, operational cash flow before changes in the working capital was actually higher than last year by about 9%. We have finished the quarter with more cash than we had last year, even after all the buybacks. So you have this very stable cash generative performance, while there's all this optionality from new products that are coming to the market.
And finally, then also, Vlad, I have to ask you about Sherlock, kind of your star of the portfolio. And if I saw correctly, in Q4, it grew 60% year on year. Is it still the top one of your portfolio, and how much has it grown?
So it's growing 42% year over year in the first quarter. It is slowing down gradually as it becomes a more mature game. And again, on a market that's stagnating, growing is slightly more difficult. I still think there's room for the game to grow. It is close to being our number one by revenue. I think they're kind of share that pedestal together with Hidden City at the moment.
Thank you so much, Vlad Suglibov, for joining us this morning. Ulf, lite linje med förväntan, men tydlig försämring i årsakt.
Ja, och det var även Q4 var i linje med förväntan och så där. Q3 var däremot en smäll med nedskrivning som sänkte aktien, men sen har den kommit igång ganska bra här ändå. Så inga stora rörelser på det här, tror jag inte.
Du tror inte det? För det är ändå så pass stor skillnad, samtidigt som Vlad sa både nu och sa väl framförallt efter Q4 att det här är nya normala. Jag tänker att analytikerna har antagligen tagit det fasta på det och räknat in lite vad man ska göra nu.
Ja, vi får se. Men som sagt, den är ju i linje med de förväntningar jag ser på min skärm i alla fall. Och sådär. Så, men ja, vi får se.
Det får vi definitivt göra. Jag vet inte hur terminen står i nu. Jag tror att den är ganska lite sådär halvsur efter nedgången i USA igår, för den delen. Uh-huh. Så att vi får se om man har sentimentet emot sig också.
Precis. Det kan man ha. Det är ju så att den här typen av bolag rör sig mer än börsen, och går börsen ner så går de här då generellt ner mer än börsen, kan man säga.
Förutom då G5, som ju som sagt var ganska som förväntat, men kanske lite ner också på det här. Är det några andra rapporter du har sett i nyhetsflödet?
Ja, jag läste, dels har Novo Nordisk kommit, men de hade ju en omvänd vinstvarning för ett par veckor sedan, så den kanske vi inte behöver orda så mycket om. Nordisk Bergteknik har jag, ett intressant bolag, kom in med väldigt starka siffror, tycker jag. En vinstökning på 60% och en organisk tillväxt på över 20%. Tittar man på sista raden så är det fortfarande bra, men då är det bara 40% vinstökning, för de har ganska mycket lån som nu mera kostar pengar också. Så det är en stark rapport, tycker jag. Absolut.
Instalco, har du kollat på den?
Nej, det har jag inte gjort. Det verkar vara lite problem med flasharna här också, så man missar en del här. Men den får jag faktiskt återkomma till.
Madelena, du har ni kollat på Instalco?
Inte för...
inte nu. Jag har med Instalco lite senare, ska sägas. Ja. Jag kan också nämna att det har kommit, apropå Novo Nordisk som du sa, Ulf, så har det kommit en del just nordiska jättar, kan man väl säga, eller europeiska för den delen. Zalando är ett sånt, där omsättningen var marginellt högre än estimerat och själva rörelseresultatet var åtminstone en väldigt mycket mindre förlust, ungefär 1 miljon euro, jämfört då med fjolårets första kvartal som snarare var minus 52. Telenor har också kommit med en omsättning som var klart över förväntan, justerade EBITDA marginellt under förväntan. Tieto Every upprepar sina prognoser för 2023 och verkar ha haft en relativt bra organisk tillväxt, 8% i alla fall. Det är några av dem som jag sett på, som vi kan liksom dra lite paralleller.
Ja, det kan vi göra. Men som sagt, mina flashar dyker inte upp här, så det är svårt att hänga med i tempo då. Nej, det behöver du inte göra. Så Zalando har faktiskt inte sett så mycket. Men däremot har jag hunnit läsa CellaVision, som har varit en sån här poppisaktie under ganska lång tid. Men som kommer med en ny svag rapport här. Det är halverad vinst egentligen och en negativ försäljningstillväxt på 21%. De kommer en svag Q4 också, men det är ett problem. Och det såg vi även med Biko här, att det här att vi inte har covid nu är ju bra på alla sätt. Men för en del bolag så är det då dåligt här. Och de som tjänade mycket pengar på att lansera, och det var inte bara de här läkemedelsjättarna som gjorde själva vaccinet, utan det var ju allt runt omkring, liksom provtagning och massvis av tester och allt möjligt. Och Cellavision var ju en sån som lynade sig extra av det och missynnas nu. Biko hade ju en, har ju också en sån här verksamhet som man fick skriva ner.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Bara kvartalet.
Ska vi prata lite, vi har ju Tobbe om bara några minuter som ska vara med oss. Men ska vi prata lite marknadssentiment med tanke på kanske Fed-beskedet igår som var väldigt... vad ska man säga, eftertraktat höll jag på att säga, men mycket nyfikenhet kring.
Ja.
Och min slutsats, tror jag, som den amatör jag är, är att vi fortfarande inte har några svar.
Nej, och det beror väl på att Powell inte har några svar eftersom han inte ens vet var inflationen ska hamna här kommande året. Men nu får jag säga, det var ju inga nya sådana här dotplots eller räntebanor. Och så det hade ju varit, det hade ju gett extra information. Och nu var det ju liksom en pressrelease som var så att säga högst väntad då kan man säga. Och sen så en presskonferens på det där. Där det också var lite, det jag tycker man tar med sig av det här, det är då att det kanske är sista räntehöjningen, men att det tar tid innan vi får se en räntesänkning även om inflationen skulle gå ner, det var väl vad Powell sa. Och jag tyckte att marknadsreaktionen, som inte var så där jättestor, men den som var tycker jag var ganska intressant, att vi hade en svag avslutning på aktiemarknaderna i USA samtidigt som räntan gick ner. Och hade vi stått här för några kvartal sedan och räntan hade gått ner så hade börsen gått rakt upp här. Så det, jag skulle säga att ett litet svaghetstecken för börsen att den inte reagerar positivt på räntenedgången som var. Och hur det kommer spela ut kommande veckor får vi väl se här. Jag tror en sån här, även om inte Apple sätter några räntor då, så Apples rapport kan nog liksom antingen få igång ska vi säga riskvilligheten i marknaden eller få av den lite mer. Men jag tycker det var ett svaghetstecken att börsen inte åkade gå upp samtidigt som räntorna sjönk.
Och som sagt, min analys av det lilla jag läste, jag ska säga också till er tittare som inte nördade som vi igår kväll med Federal Reserves räntebesked och för den delen presskonferensen efteråt. Räntan höjdes som väntat med 25 punkter upp till intervallet 5-5,25%. Presskonferensen efteråt så sa Jerome Powell att i princip det kan bli en räntehöjningsstopp nu i juni, men kommer någon form av drag, kommer någon form av förändring, då är det snarare en räntehöjning än en räntesänkning. Och det här viktiga formuleringen som tydligare har varit med, ytterligare åtgärder behövs kanske eller någonting sånt, det var borttaget. Man säger nu att man tar beslut möte för möte baserat på data. Med andra ord, vänta och se.
Vänta och se. Och det som så att säga inleder själva pressreleasen egentligen, det var att det finansiella systemet är stabilt i USA. Så att det är inte så att Powell kommer liksom avvakta med att höja räntan till följd av de här bankoron vi har haft de senaste dagarna. Utan han kan nog tänka sig, och hans så att säga ledamöter kan tänka sig höja 25 punkter till om inflationen kom in lite högre än förväntat kommande månad. Då kan det bli 25 punkter till. Det ska väldigt, väldigt mycket till innan vi får se någon räntesänkning i USA i år även. Och marknaden har ju ändå prisat in tämligen kraftiga räntesänkningar kommer 2 åren. Så
aktiemarknaden eller räntemarknaden?
Räntemarknaden. Aktiemarknaden, ja, tittade på marknadsräntorna och försöker få ihop räntekurvan så ska den ner ganska mycket för att nå den här 4. Nu står 2-åringen på 4% här och ska man kan ju köpa en dagsränta och sen kan du köpa en 3-månadsränta och en 6-månadsränta och få ihop det där, så måste det bli räntesänkningar för att inte 2-årsräntan så småningom ska stiga då. Vad skulle jag... Nu blev det väldigt mycket ränte.
Ja, det är verkligen som en talande miniräknare. Ja. Men nu ska vi prata med Tobi i alla fall. Så Madeleine, varsågod, innan här spårar du fullkomligt.
Ja, exakt. Ja, så nu har vi med oss Tobis vd Anand Srivatsa. I think we have... Yeah, welcome Anand.
Thank you.
Yeah. You just released the report for your first quarter. How do you summarize this quarter?
Yeah, I think that the quarter, we had weak financial results in Q1, but I think the significant aspect of the quarter and what we're going to talk about today is that we continue to validate our approach of long-term investments. And we've had some pretty notable successes that we can discuss now, which is actually our first design win in automotive driver monitoring system software.
Yes, but also I just wanted to have a comment on the negative organic growth. How come? Was it planned or was it a surprise for you?
Of course, I think we, of course, expect to see organic growth that's positive over time. I would say that, you know, when we talked about our Q4 results at the time, which last quarter was a historic high from a revenue and profitability perspective, we also cautioned then that regardless of the positive and negative aspects of our growth, we do see variations quarter on quarter. And so we believe that the right way to measure Tobi from an underlying performance perspective is on a longer term horizon. We've talked pretty consistently that on the products and solutions segment of our business, we see weakness in the enterprise customer base, specifically around the macroeconomic environment. We continue to see that this quarter. On the integration side of the business, that business has been quite lumpy throughout the last couple of years. And once again, you know, this particular quarter, we saw sort of some negative effects when we saw more positive effects in Q4. So overall, I would say that we're not, you know, of course, satisfied with the level of revenue growth in Q1. But again, we have to keep the revenue results and the profitability results of this quarter in mind with the record profitability of the quarter before.
Right. But I saw the cash flow was quite okay now in this quarter. How come?
Yeah, I think that, again, we think that it's quite important for us to be financially stable as we make our progress towards being fully profitable, fully self-sustaining. In this particular quarter, we saw both better cash flow from an overall business operations perspective. Again, this is related to the result in Q4, where we see cash coming in into Q1. At the same time, we were also able to get both extended COVID relief, which we saw some of that in Q4. We've seen some additional in Q1, which strengthens our overall cash position. We were also able to get a revolving credit facility this quarter. So I feel pretty confident about where we are from a financial resources perspective going forward.
All right. But we're going to focus a bit about on the more exciting things. You talked about the design win in DMS. Can you tell me a little bit more about that?
Yeah, of course, this is a long-term investment we've made as Tobi. We've talked about the fact that we started looking at this market once again in 2019. We've talked a little bit about the progress we've made. We made an acquisition in August of 2021 to accelerate our roadmap. And through the course of last year, we felt that we were making really good progress in our customer conversations. And we felt very much on the doorstep of a design win. I'm really happy that we've been able to break through now. And again, I believe that this first design win is incredibly hard for a new player in the space because we have to convince our customers that we have what it takes to meet the exacting demands of the market. So I think that this is a really important milestone for us and a stepping stone for future success in a very large new market for Tobi.
All right, but you don't have any like value on this design win. How much could it be worth?
Yeah, at this point, we're not going to share more details. Of course, these are customer confidential at this point with one single deal. Again, I think what's super notable is we know that this is quite a large market. We know that in order for a new entrant like us to actually build a leadership position, that first design win is incredibly important to demonstrate credibility in the marketplace. And so that, I think, is what's most singular for us with this announcement.
And also, during this quarter, Sony released its new VR headset with your technology in it. Have you received any feedback from the users?
Yeah, absolutely. Of course, this is a very heavily reviewed product from tech media across the world. And actually, the reviews are really good, both about the headset itself, as well as the benefits and the capability of the eye tracking technology. So, of course, we're very pleased with the overall reviews. Again, what's important for us here is that, again, the technologies that we develop, we believe that we don't have awareness in the marketplace that these tools exist. And having it now available in mass market scale, we think will impact actually all of our businesses, not just the VR space. And so we're very excited to see this product actually come out and get in the hands of end consumers.
All right. You said that Tobi will be profitable by the end of this year. Are you on the right track towards that goal, or what do you think?
Yeah, again, I think we are committed to that goal. We believe that we have the tools to get there. We think that demonstrating that we were able to do it last year should increase the confidence in the market that we have basically the underlying business dynamics to deliver this kind of performance again.
All right. Well, thank you for being with us this morning, Anand. Thank you. Ja. Lite spännande det här. En lite svagare rapport, men det är intressant den här designwinnen inom DMS.
Vi ska säga innan du svarar, Ulf, att vi har fått in den nyaste studion också. Ja. För den som kommer se Simon Petrén i bild, vd för Humble Group. Vi ska prata med dig alldeles strax. Nu får du svara.
Ja. Tack, tack. Ja, det stämmer, Madeleine. Aktien har gått bra på dessa designwins och det är det som folk har handlat aktien på. Kommer man handla aktien på den här rapporten så ska den ju ner då. Det är alltså en organisk försäljningstillväxt på minus 7% här. Det var ju positivt Q4. Det är ökad förlust. Nu håller ju vd kvar vid sina prognoser om att tjäna pengar 23, men vägen dit är ju längre efter den här rapporten än vad det var förra rapporten. Så jag tror det kan bli ett ganska stort bakslag här om inte liksom vd lyckas ändra på något slags sentiment vid någon analytträff eller så, utan det är svaga siffror rakt igenom och det var de ganska tydliga med också. Och Sony-pengarna har väl inte kommit in som det ska och sådär kanske, men ja, en svag rapport faktiskt.
Ja, jag vet inte.
Om du tar över. Vi kan gå över till Humble Group då, eftersom att vi ändå har Simon Petrén, vd för bolaget i studion. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Lite siffror bara först. Kraftig omsättningsökning, nära nog en dubblering i årstakt. Knappt 1,6 miljarder blev det. Rörelseresultat 85 miljoner att jämföra med 14 första kvartalet i fjol. Och en marginal vill vi också höra om. Den EBITDA-marginalen, om jag ser det rätt, är på 9,2%. Hur summerar du första kvartalet?
Ja, men det har varit ett, som vi skriver, ett intensivt första kvartal. Vi konverterade till IFRS här under Q4, bokslutskommuniken. Vi har fortsatt jobba på bra med operations. Det är på inslagen väg. Omsättningsökning är en stor del förvärv, men även den organiska tillväxten är bibehåll.
Hur mycket blev organiska tillväxten?
För våra konsoliderade verksamheter var 14%. Tittar man på forma, vilket jag tycker är mer relevant att titta på, så landar vi på 20%.
Och rörelsemarginalen eller marginalen överlag just nu, känner du att du är nöjd med tanke på att det är ett ganska utsatt läge nu?
Alltså nöjd är man ju aldrig, men vi har ju kämpat stenhårt hela 2022 för att liksom försvara vår bruttovinstmarginal. Det var ju ett extraordinärt höga fraktkostnader hela året, mycket prisvolatilitet. Pratade med en entreprenör som sa att det liksom var ju prisökningar i princip varje vecka hela förra året. Där ser vi en trendförändring nu och att det finns möjlighet att faktiskt gå tillbaka till våra leverantörer för att handla in priserna. Så att jag är väl relativt nöjd får man väl säga. Jag tycker vi har försvarat marginalen väl, men vi ser också möjlighet till en marginalexpansion framåt genom att stärka bruttovinstmarginalen och jobba dels med priser ut mot kund men också jobba på inpriserna.
Och den här enkätfrågan den här rapportsäsongen, hur mycket av er tillväxt som är på grund av höga priser eller på grund av ökad försäljning?
Ja, men det är en kombination mellan volym och pris. Vi säljer ju så pass mycket produkter och lanserar nya produkter hela tiden och vissa produkter finns inte kvar. Så att det är rätt svårt att mäta hur mycket som är volym. Men ungefär 60-70% är volym och resterande är pris då.
Kostnadsbilden var du inne på, låter som att den har, eller kostnadsökningen i alla fall, låter som att den har peakat.
Ja, det skulle jag säga. Vi jobbar stenhårt på att hålla i kostnaderna och framförallt också om man tittar på rörelsekapitalet. Där har vi kommit från en tillväxtmiljö. Vi har investerat för att växa. Budskapet inför 2022 var liksom att se till att ha det lager vi behöver för att klara av den här kraftiga tillväxten som vi inte bara sett förra året och nu starten på det här året, även historiskt om man tittar på forma. Och det är någonting som vi fokuserar på nu, att stärka balansräkningen, få ner rörelsekapitalet, frigöra mer likviditet. Då.
Man brukar ju säga när det kommer till åtminstone prishöjningarna att det finns en viss eftersläpning, det tar några kvartal eller till och med år innan det faktiskt också kommer ut i någon form av försäljning för kvartalet. Finns det något liknande med kostnaderna? Att det finns en form av lagg i systemet?
Nej, men det
eller är den mer direkt?
Snarare tvärtom är det att om man tittar på de inpriser så är det liksom en normalisering av rörelsekapitalet sett till att vi har ju haft ökade fraktkostnader som började redan 2021 och 2022. Sen har ju de gått ner kraftigt under Q3 och även Q4 och den liksom minskade kostnaden har vi inte riktigt sett ännu fullt ut utan kommer successivt att komma in i lagervärdet då här framåt. Med det sagt som du nämner, det har ju varit en stor utmaning för oss att många av våra leverantörer de är beredda att höja direkt och säga att vi kommer inte leverera om vi inte får igenom de här priserna medan vi då har 2-3 fönster i dagligvaruhandeln att rätta oss till. Så där ser vi också en möjlighet nu. Nu har vi fått igenom de prisökningar vi behöver för att känna oss trygga med vår underliggande marginal. Kan vi sedan återhämta lönsamhetsmarginalen och stärka bruttovinsten med minskade inpriser, då finns det ju möjligheter till marginalexpansioner.
Ulf, jag vet inte om jag läser ditt kroppsspråk rätt, men jag tycker jag ser att du har en fråga.
Ja, det har jag alltid. Men jag har ett par frågor när jag lyssnar på det här. Att något vi har pratat om mycket här är ju inflationen och påverkar konsumentbeteenden. Hur har du märkt i din produktportfölj, så att säga? Vad är det folk inte köper så mycket av och vad är man köper mer av? Liksom, är det liksom lägre prissatta grejer? Vad är det som går bra här? För det är ändå ett val som konsumenten måste göra, så att säga.
Nej, men generellt sett, vår grupp är ju väldigt bred idag. Vi har ju allt ifrån riktiga premiumprodukter till liksom price fighter och white label-produkter som vi levererar direkt till kedjorna. Mm. Och det är ju kategorier som går otroligt starkt i dessa tider. Mm. Vi har märkt en viss liksom, priskänslighet på våra absolut dyraste produkter. Vi säljer till exempel miljövänliga blöjor. Det är ett stort konsumentutlägg för en barnfamilj. Och där har vi märkt lite tuffare liksom, minskad efterfrågan. Liksom. Men jag skulle säga generellt sett, vi har även, om man tittar i våra premiumprodukter, tar vi vårt sockerreducerade godis, där växte vi 40% i hyllan. Mm. Och då pratar vi volym. Mm. Trots att de har ökat priset med 30%. Mm. Så att det är också, man ska inte glömma att även om det finns liksom en viss priskänslighet ute hos kunderna, så är många av våra kategorier, det är liksom fast growing categories och segment där det finns en underliggande tillväxt i antal kunder som köper produkten.
Men kommer det här påverka bruttomarginalen då negativt, att man liksom säljer mer value-grejer och mindre premium-grejer, eller är det liksom eller hur ser du på det där framöver?
Ja, snarare tvärtom ska jag säga. Sett till att många av våra verksamheter som är positionerade inom den här typen av premiumprodukter är också de som växer absolut snabbast. Mm. Och jag menar, vi har ju explosiv tillväxt. Tar vi mitt gamla bolag Pandy, så växte det flera 100% förra året. Mm. Så att över tid så tror jag att det kommer utgöra en större del av vår omsättning.
Mm. Bra. Jag fortsätter. Jag hade någon fråga om, eftersom ni är ett förvärvande bolag här. Hur ser du på framtiden givet du har nettoskuld på 3,4 gånger EBITDA? Eller är du fortfarande en köpare av bolag, eller hur ser du på det? Eller handlar det om att konsolidera och få ner skuldsättningen eftersom den har blivit dyrare att bära då med högre räntor och sånt?
Ja, men när vi började den resan för lite drygt 3 år sedan, då hade vi liksom, det var ju bara 2 bolag. Ja. Så vi har ju förvärvat intensivt under framförallt de första 2 åren för att bygga den här plattformen. Jag har köpt de bolag som jag verkligen tycker det här är framtidsbolag, det här är en intressant infrastruktur som vi kommer kunna nyttja nu för att skala framåt på. Mm. Vi har lanserat vår inkubator där vi kommer köra ut våra egna varumärken, vi har direkt access in i marknaden. Mm. Så vi har, som vi också har kommunicerat, vi kommer dra ner på förvärvstempot. Det har vi redan gjort om man ser till det historiska tempot och vad vi gjort nu senaste halvåret. Och fokusera på att stärka balansräkningen organiskt, och det tycker jag vi visar väl med. Vi levererar 183 miljoner efterförändring i rörelsekapital i kassaflödet. Så att, jag tycker vi har levererat på det vi lovar på. Jag sa i Q3, nu ska vi stärka kassaflödet. Nu har vi 2 bra kvartal i ryggen där vi verkligen visar det.
Är du färdig nu?
Yes, varsågod.
Jag skulle också vilja fråga då, lite utanför just sektorspecifikt, till och med kanske på politiknivå, vilket inte är helt vanligt att vi pratar om här. Men i Sverige, Livsmedelsverket utreder eventuellt högre skatt på sockerstinna livsmedel, om jag förstod det rätt, kanske sötade drycker framför allt. Hur skulle det påverka er? Jag antar att det skulle vara för vanligt socker, så att säga, snarare än lågkaloriersättare.
Väldigt intressant fråga. Jag kan väl säga så här, sen 2015 så har jag betalt skatt för att leverera sockerfria produkter till Norge. Där skattar man godis som kategori och man väger då produkten. Så jag är väldigt positiv så länge man ser till att det faktiskt är andelen socker i produkten och inte produkten i sin helhet. Får vi till det, då tror jag att vi kommer se en tydligare liksom, transformation och snabbare förändring mot sockerreducerade sockerfria produkter. Och jag menar, vi tillverkar till våra egna varumärken, men vi är också kontraktstillverkare till flera av de absolut största koncernerna inom det här. Så att, jag ser det bara positivt. Jag tror att det kommer kunna stärka vår affär. Men framförallt, vi driver en förändring som är bättre för hälsa och hållbarhet. Och jag menar, diabetes och övervikt, det är våra 2 största folkhälsosjukdomar. Går tyvärr åt fel håll. Vi gör vårt yttersta för att förändra det.
Jag måste fråga också, det här kanske du annars vill svara på, Ulf. Jag undrar om jag missade någonting som ni gick ut med förra veckan. Er aktie har stigit 25% på en vecka, men jag hittar inget specifikt så här, trigger i nyhetsflödet.
Nej, du är fel person att fråga. Vi brukar alltid, generellt som vi tittar historiskt, så har det varit ganska mycket uppgång precis inför rapport. Det är liksom en volatil marknad, så att, ingenting från vår sida.
Ulf, har du någon
Nej, jag har inte sett någon release och jag har faktiskt, det var en rörelse jag har gått miste om här lite grann, så jag har inte sett den. Men det är bra, jag tycker det, men rapporten, det är ju en tydlig vinstökning och sådär på alla rader här. Så.
Ni kanske hade höga förväntningar inför rapporten, som ni verkar införliva. Tack så mycket Simon Petrén för att du kom hit.
Ja, men tack själva, kul var.
Tack. Hörrni, vi ska visa bara just intervjuschemat som är kvar också. Det börjar ju faktiskt närma sig Börsmorgon. Men vi har Instalco på tur, Humana AAK, innan vi tar en viss paus. Och sen har vi Steeptech, Bahnhof och Ambea också i Börsmorgon lite senare, där vi ju också ska försöka se hur alla de här rapporterna tas emot, med tanke på att det varit relativt stabilt, får man säga, men kanske viss besvikelse. Nu ska vi i alla fall gå till något annat.
Ja, precis. För nu är det dags för Instalcos vd Robin Boheman, som jag har på tråden här. Välkommen. Se om jag hör dig också. Du hör mig?
Hör du mig?
Ja, absolut. Hur skulle du säga, hur sammanfattar du årets första kvartal?
Ett väldigt starkt kvartal. Vi kommer in väldigt bra. Vi har en väldigt stark organisk tillväxt. Utöver det så gör vi också en marginalförbättring jämfört med första kvartalet förra året. Så det känns väldigt bra. Vi kommer in med en stark orderbok. Vi har ett väldigt starkt kvartal bakom oss när det kommer till förvärv. Vi har ju nästan förvärvat för 1 miljard i omsättning. Mycket fina affärer som har kommit in, bolag vi har haft en lång relation med. Något av bolagen tror jag vi träffade första gången 2017, så det är jättekul att få med dem i gruppen nu. Så att ett väldigt starkt kvartal överlag på i princip alla rader, så att det känns väldigt kul faktiskt.
Kul och kanske överraskande. Som jag minns det så har ni försäljning som är bara renovering och nyproduktion, och det är väl verksamheter man tänker kanske skulle gå lite sämre i sämre konjunktur?
Ja, vi har nog en ganska bred portfölj egentligen. Så att vi har ju stor industrikund. Så 20% av omsättningen är i princip mot industrikunder. Alltså Northvolt, LKAB, SSAB, den typen. Vi har en liten produktion mot nya bostäder. Så den är vi ganska liten exponering mot. Sen har vi växt vår service affär ganska kraftigt, så den står väl för, ja, beroende på kvartalen, ungefär mellan 25-30% av omsättningen, och det är återkommande och mycket mindre projekt. Sen jobbar vi framförallt i små och medelstora projekt, och den marknaden finns fortfarande, mycket renovering, mycket energieffektiviseringar, så att den marknaden är fortfarande god.
Okej, så det är inte så att liksom Instalco har någon secret sauce i är det som affärsmodell liksom. Är det marknaden som helhet som du tänker fortfarande växer, eller tar ni andelar?
Den liksom secret saucen vi har är att vi har fokuserat på små och medelstora projekt, vilket gör att risken är mycket lägre. Vi hittar de bästa entreprenörerna i marknaden. Vi har en decentraliserad modell som gör att dotterbolagen har väldigt mycket självbestämmande. Man måste nog se liksom marknaden som väldigt lokal. Man kan inte se Sverige som en marknad, utan man måste se det som en uppdelning. Alltså, jobbar du i Linköping, då kanske du jobbar i Linköping med en radie av en, kanske liksom mesta, största fall 2 timmar från ditt kontor egentligen, där du bor. Så att marknaden är väldigt lokal, så vi har lyckats hitta väldigt lokala, duktiga aktörer som ändå har lyckats ta marknadsandel och fortsätta hålla uppe prisbilden. Och även fortsätta ta projekt då. Så det är väl hemligheten.
Är det några särskilda områden som ni ser större efterfrågan eller mindre?
Men vi ser ju industrisegmentet växer väldigt kraftigt. Det är väl det som gör att vi gör den här marginalförbättringen mot Q1 2021 framförallt. Det är en väldigt stark tillväxt inom det området. Så det är väl huvudanledningen. Så det är väl där vi växer mest.
Finns det något där det viker lite mer då?
Ja, men det är bostadssidan. Det är ju helt klart bostadssidan. Dock är har vi en ganska liten exponering. Jag tror att vi har ungefär 12-13% mot nyproduktion bostäder. Dock ska man veta att vi kommer in väldigt sent i den typen av projekt. Så för oss är liksom bygget redan igång. Och vi kommer in och gör el eller VS eller väntinstallationer i projektet. Så att vi är rätt fullbelagda på vår bostadsproduktionssida hela 23. Så vi har ju också möjligheten nu att ta den här tiden och försöka ställa om lite grann, om det är så att det skulle fortsätta se den här vikande trenden inom bostad.
Okay.
Så än har vi inte upplevt något problem, men det är klart, vi följer ju datan och byggstarter och liknande. Det är klart man ser en vikande trend, det går inte att sticka under stolen med.
Är det ett område ni skulle kunna tänka er att lägga ner då? Eller liksom?
Nej, alltså det kommer byggas bostäder i Sverige ändå. Vi har bara byggt från väldigt, väldigt höga nivåer och nu är vi på lägre nivå av antalet bostäder som vi bygger. Men det byggs fortfarande mycket bostäder. Återigen så blir det ett litet fenomen att man pratar om bostäder överlag. Om vi tar Sverige så pratar man om hela Sverige. Men åker ut i Skellefteå idag så tror jag att man inte säger att man ska sluta bygga bostäder. Nej. Det behövs inte. Så att det är ju liksom återigen en lokal... Vi måste ha lokalt förankrade bolag som kan den lokala marknaden och utifrån det så kan du ta besluten.
Mm. Som sagt, ni är ju det man brukar kalla för serieförvärvare. Ni gjorde 16 förvärv 2022 och som du sa i kvartalet har ni också fortsatt förvärva. Kommer ni hålla samma tempo som i fjol då?
Jag tror att det är en ganska sund del att rigga runt en 10-15 förvärv och jag tror att vi kommer hålla det uppe. Det förvärvstakten vi har haft under Q1, det tror jag inte vi kommer hålla kvar utifrån att en del av de här bolagen som jag sa har ju kommit in, vi har haft en lång relation med dem och nu kom de i Q1. Alltid med förvärv så är det alltid svårt att säga exakt när de kommer ske, för det behövs två parter så att säga för att det ska bli ett förvärv. Det finns en säljare och en köpare som måste möta varandra. Sen är det ju så, vi är ju nischförvärvare. Vi försöker hitta de här bolagen dels inom en specifik nisch, alltså inom installationsbranschen, där vi ser en möjlighet att utveckla bolaget. Så att, det handlar också om när vi ser och hittar den typen av bolag och då måste man agera där och då om man vill förvärva eller inte. Så det är svårt att säga liksom hur mycket och vad vi har för plan framåt. Utan det blir också lite utifrån vad som kommer ut på marknaden och vad vi hittar själva. De flesta förvärven är ju självsourcade.
Ja, precis. Och hur ser det ut i prissättningen? Har priserna kommit ner på förvärven också, eller?
Alltså, vi tittar ju framförallt på små och medelstora bolag. Alltså runt kanske 50-150 miljoner i omsättning. Det är väl vår, kan man säga, sweet spot av förvärv. Där skulle jag säga, där är prisbilden ungefär densamma. Där pratar man ofta med den lokala entreprenören som kanske inte sitter och gör en DCF-modell eller pratar om liksom ränta eller avkastning på sitt eget kapital. Alltså den pratar mer om en peng. Den här entreprenören vill ha en peng för sitt bolag och sen måste du själv då avgöra om du tycker att det är värt den pengen eller inte. Så där skulle de säga att den har inte rört sig. Tittar du på lite större förvärv, det är för sig ingenting som vi kanske är jätteaktiva inom. Där skulle jag säga att prisbilden har gått ner.
Jag har lite fråga bara. Hur finansierar ni den här pengen då? Är det era egna pengar?
Ja, i stor del egna pengar. Vi har ett väldigt starkt kassaflöde. Sen har vi en kreditfacilitet som vi absolut använder också. Men i och med att vi genererar ett högt kassaflöde och har en bra lönsamhet så kan vi generera en stor del av våra förvärv med egna medel.
Toppen. Tack Robin för att du gästade Börsmorgon. Ja, Emily. Eller Uffe, vem vill ta vid?
Uffe är bättre.
Bra, Instalco är ju ett sånt här riktigt poppisbolag. Ja. Har liksom förvärvat och fått en hög värdering. 26 gånger vinsten ungefär på rullande 12. Och vinstutvecklingen fortsätter bra i det här kvartalet. Man kan liksom ställa sig frågan till det gäller väl orderstocken då som inte ökar justerat för valutor och förvärv utan den är liksom noll i stort sett. Och det är klart att marknaden är försämrad och det hörde vi väl också än vad det var tidigare kvartal. Men som sagt, fortsatt god vinstökning, en poppisaktie som var väldigt högt värderad när han var på 100 spänn men har kommit ner lite i pris men inte billig.
Nej, men jag tyckte det var lite intressant att han berättade om det här med värderingarna på förvärvsbolagen då. Eller de förvärvande, eller bolagen som de köper.
Att de har kommit ner lite grann. Jo, men det har det. Det är klart att det har att göra med marknaden och med räntor. Och man kan ju tänka sig själv om man hade varit en entreprenör och haft massvis av installatörer anställda. Att det är klart att man känner väl liksom... Att man inte kan få ut det värdet som man fick för ett år sedan om man skulle gå till Instalco och sälja för att konjunkturen har försvagats. Det är dyrare, räntekostnader är dyrare och konjunkturutsikterna är ju osäkrare. Så det är klart att det påverkar priserna. Det brukar vara ganska trögrörligt men det är intressant att han sa att det har gått ner här. Annars, det har ju varit hela grejen med Instalco som inte... integrera så mycket, det är ju att man har haft, dels har man förvärvat bra bolag och tagit hand om dem bra, men man har ju haft en fantastisk nytta av den här vinstmultipeln. Mm. Skillnaden mellan börsen 26 och så köper man till 5-6, det är klart att det blir ju väldigt
bra. En peng
då,
som man sa, de vill bara ha en peng.
En peng, ja, och medan aktien kostar flera pengar.
Mm. Men det är lite i samma sektor så har vi ju sett att Västbygg, som jag tror också kommer rapport, men framförallt så meddelar de ju med att man drar ner personal och
precis,
kan avveckla ett visst affärsben just på grund av det här makroklimatet som råder.
Ja, det är det. Och det är inte den första neddragningen vi har sett inom byggsektorn här, men det är 70 personer tyckte jag såg, om man ska då lägga ner den här, ska vi säga, fastighetsförvaltningsdelen som man skulle bygga upp. Och det gör man väl för att den kostar pengar att bygga upp, och nu är man mer intresserad av att behålla pengarna internt än att investera dem helt enkelt. Jag har inte sett någon rapport än, men det kanske dyker upp också.
Jag vet inte, jag såg dem i kalendern i veckan, och kan ha kommit igår eller kommer imorgon eller något sånt där. Men
som sagt, tufft. Tufft, ja. Jättetufft. Och det var väl Anders Danielsson på Skanska inne på också, att det är liksom en tuffare marknad specifikt då bygg, men även andra delar. Jag tittade på orderingången, var ju ner en del på Skanska och sådär. Så det är, och det blir ju intressant att se. Jag tror att jag undrar om inte någon DR på väg med en prognos på 20 000 startade byggen här. Och det var 40 som ändå var en halvering jämfört med förra året. Så det är ju, vi är ju på väg in i en situation som vi inte har sett sedan tidigt 90-tal i byggsektorn. Framförallt bostadsdelen då.
Mm. Men vi har mer att prata om när det kommer till kanske konjunktur och andra nyheter. Vi ska göra det både i Börsmorgon och försöka fortsätta här. Men först så måste vi stämma av med Humana, med tanke på att de har kommit. Och det är ju ett kvartal, för den som inte har hängt med i nyhetsflödet eller är lika nördiga som vi är, där alltså Ivo i slutet av januari meddelade att man drar in inspektionen för vård och omsorg, ska jag säga, drog in tillståndet för Humana att bedriva sin assistansverksamhet. Det var efter en granskning, härledning till systematiska brister eller med Ivos ord rent fusk. Det har bolaget med en fas tillbaka visat. Det var i slutet av januari, då rasade aktien handlöst under en dag. Den halverades rent av. Assistansverksamheten utgör en dryg tredjedel av Humanas omsättning, än mer för resultatet med, för den delen också. När det kommer då till första kvartalet så är det åtminstone bättre än väntat, för det är ett rörelseresultat på 117 miljoner, väntade var 73,4, vilket var en klar förändring. Hade hoppats jag skulle se omsättningen också, som blev 2,5 miljarder ungefär, även det lite bättre än väntat. Med den bakgrunden så säger jag välkommen till vd Johanna Råstad som är med över telefon. Johanna, nästan hela första kvartalet har ju präglats av det här IVO-beslutet. Går det att göra en bredare sammanfattning av kvartalet i helhet innan vi dyker ner i assistansdelen? Eller har det överskuggat allt?
Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga så här, att vi har haft ett väldigt starkt kvartal om man nu lyfter bort personassistansfrågan. Vilket vi förstås är jättestolta och nöjda över. Kanske framförallt därför att vi har hanterat bolagets troligtvis största kris någonsin, samtidigt som vi då har lyckats faktiskt växla upp både individ och familj rejält och Finland. Så att vi känner oss ändå väldigt stolta över det här. De stora, det som är viktigt att komma ihåg, att vi har en organisk tillväxt på 5,5% i kvartalet, vilket är då något bättre än våra långsiktiga mål. Om man då tar bort personassistans så ligger vi någonstans på tvåsiffriga tal, vilket är starkt. Och på lönsamhetssidan så är det en tydlig förbättring från 77 miljoner förra året när vi kommer in på 117 i år. Sen har vi ett justerat resultat för engångsposter på 100 ungefär. Men det är ju en markant förbättring från föregående år.
Och till assistansdelen då, ni fortsätter ju bedriva er verksamhet under den så kallade inhibitionstiden, vilket alltså är ett beslut att inte, likt IVO föreslog, att stänga ner er verksamhet så där 2 veckor efter att beskedet kom eller drogs ut, utan ni får fortsätta till dess att en domstol har rätt ut saken. Är det liksom business as usual, eller hur ser det ut?
Ja, men det kan man väl säga. Så mycket as usual som det kan vara under det faktum att vi faktiskt är under rättslig prövning då. Nu har vi en muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen som kommer ligga 25-26 maj. Så det förbereder vi oss på med både skriftlig växling och förbereder oss för den muntliga framställan. Sen ska man säga att vi har ju ändå tappat ungefär 15% av vår klientbas under de här, sen det här beslutet kom då. Så det är ändå 560 miljoner ungefär i årlig årligt intäktsbortfall. Och sen har vi ju också ett beslut från Försäkringskassan att rikta ersättningen direkt till klienterna. Där har vi, ligger vi ändå hyfsat bra till. Inte riktigt på normala nivåer, men ändå ligger bra till. Så att, vi får ändå säga att givet omständigheterna så har första kvartalet fallit väl ut.
Just det, alltså det ska tilläggas, Försäkringskassan meddelade då att de kommer betala direkt till de assistansberättigande individerna istället för till er dotterbolag. I en uppdatering från er i mitten av mars sa ni att ni tappat 12% av befintliga kunder. Hörde jag rätt att du sa 15% nu?
Ja, det stämmer. Vi ligger på 15%.
Tror ni att det blir fler?
Ja, alltså vi får ju också nya kunder som väljer oss. Men vi tror ändå att nettoinflödet kommer var lite negativt tills dess att den här frågan är avgjord.
Låter det från kunderna, vilket framförallt är ju kommuner, har de fortsatt förtroende för er? Har ni dialoger eller är det lite kalla handen?
Nej, men vi har mycket dialoger. Assistansfrågorna ligger ju många varmt om hjärtat och vi är en väldigt stor aktör inom personassistans. Så att vi har mycket dialoger. Både med förstås direkt med våra kunder, de som har valt oss och också varit i vår omsorg under många år. Våra medarbetare och förstås kommunen också. Så att jag upplever inte att det är kalla handen, utan det finns en god förståelse för situationen. Vi är ju inte unika i att ha återkrav, det är över 300 bolag som har det, över 100 kommuner. Så att vi är inte ensamma om det. Så att man förstår liksom utmaningen i det hela.
Faktumet då att man betalar direkt till de assistansberättigade individerna istället för till er dotterbolag Human Assistans, har ni ändå sagt att det inte påverkar er i slutändan, alltså er intäkt i frågan. Tar ni då betalt från individerna så fakturerar de, hur funkar det där?
Ja, precis, det stämmer. Så att de assistansberättigade erhåller ersättning från Försäkringskassan och vi fakturerar individuellt då. Och det man kan säga att liksom, om man nu går tillbaka till februari med fakturering, så ja, men det är några procent som återstår då. Jag tror att vi ligger på någonstans kring 96% av det vi fakturerat i februari då, som faktiskt har kommit in. Och mars ligger vi också över 90%. Så att det är en liten fördröjning kan man säga. Men jag tror också att över tid så kommer det här att förbättras allt mer. När vi både förbättrar våra processer och att vi kan hjälpa kunderna till ett bra flöde. Från maj kommer vi även införa en elektronisk fakturering som kommer också att underlätta i processen.
Och lite bredare fråga, det är ju ett domstolsärende, ingenting är klart, men säg att i värsta fall beslutet står sig, ni får inte bedriva den här verksamheten längre. Det är ändå en tredjedel. Går det att väga upp hela det verksamhetsbenet med befintliga eller nya nischer? Eller blir det då helt enkelt att Humana är ett mindre bolag?
Ja, alltså, vi blir ett litet mindre bolag. Men man kan också se att om vi nu tittar på personlig assistans bidrag till koncernen som helhet, så är det ju förväntat att bidraget blir mindre givet att assistansersättningen ligger på 1,5%. Och att ersättningarna till assistenter och andra omkostnader ökar. Så vi hade ju förväntat oss att personlig assistans bidrag till finansiella bidrag till koncernen som helhet skulle minska. Så det är liksom enligt förväntan. Individ och familj till exempel som kommer in starkt överväger ju kan man säga personlig assistanstapp. Så att jag tror att man får liksom se koncernen som helhet att det finns många andra delar som faktiskt har god chans att komma över och täcka det tappet.
Ja, hejsan, Ulf Pettersson här. Det är ju en god vinstutveckling i koncernen här. Däremot så är kassaflödet, även det operativa kassaflödet, svagare än för ett år sedan. Har det att göra med de här IVO-grejerna eller vad är det som ligger bakom det egentligen?
Det stämmer. Det är kopplat till IVO på lite olika sätt. Dels liksom fördröjningen i collections kan man säga. Sen har vi ju på personlig assistans. Men sen har vi också i Finland där kassaflödet med de nya motparter efter SOFI-reformens inträdande. Så att det behöver sätta sig också. Så att det är huvudanledningen.
Och till sist då, Johanna, med tanke på som du sa att ni har alltså ett muntligt förhör i kammarrätten mellan er då och Ivo 25-26 maj, så några veckor bort. Är det bara liksom ett steg på vägen? Har ni någon tidslinje på när ni tror att ni kan få ett giltigt beslut?
Ja, man kan ju liksom spekulera i det. Vi har ju inte varit i någon sån här process tidigare, så det är svårt att veta lite. Men jag skulle ju tro att oavsett utfall i förvaltningsrätten så kommer det här att gå vidare. Alltså att det överklagas i någon form eller något annat. Så jag skulle tro att vi inte är färdiga efter förhandlingen i maj och beskedet därefter. Det är min gissning. Så jag tror att det kommer fortsätta.
Då säger jag tack så mycket Johanna Råstad för att du var med oss i DTV. Väldigt stort ämne. Jag tycker att jag ser att du står och hoppar lite, Ulf. Men vi har AK med oss, så jag tänker att vi går över dit nu. För nu börjar det bli tajt om tid, inte Börsmorgon.
Ja, exakt. Och jag tror att vi har vd Johan Westman med oss på tråden. Hallå, välkommen Johan. God morgon. Ja, det är inte helt jättenya siffror för AAK här. Ni var ju bara för några veckor sedan ute med en omvänd vinstvarning. Så rörelseresultatet är väl lite redan känt. Det är en resultatrekord för er, eller hur?
Det stämmer bra. Mm. Det kvartalet som helhet var ett väldigt starkt kvartal, och därmed gick vi också ut med en omvänd vinstvarning som du mycket riktigt uppmärksammade. Så rörelseresultatet var upp 34% till fasta valutakurser, så en stark ökning mot föregående år. Men idag på morgonen så släppte vi också då vår rapport, och där kan vi också se att vi visar ett starkt kassaflöde, vilket är väldigt positivt. Så vi är plus 1,1 miljarder från den löpande verksamheten. Så det är i vart fall nya siffror på morgonen.
Mm, verkligen. Och även försäljningen blir väl känd. Jag ser här att volymerna har gått ner samtidigt som ni gör det här resultatrekordet. Då. Vad beror det på?
Ja, till största delen så beror det på att vi förra året, för ett år sedan ungefär, bestämde oss för att göra en kontrollerad exit från Ryssland. Så det är den största delen. Sen påverkas också volymen av att vi har aktivt arbetat med vår portfölj och optimerat vår verksamhet, framförallt inom bageriverksamheten, där vi håller på att stänga en fabrik i Europa och konsolidera de volymerna in till två andra, men också lämnar en del icke lönsamma volymer, och sen har marknaden generellt varit något svagare. Så att det är ingen större dramatik i nedgången i volym. Vad som är väldigt positivt är att vi då arbetar och levererar på vår strategi, som handlar väldigt mycket om att fokusera på produkter, ingredienser med högt värdeinnehåll, så att vi på sikt kan stärka vår marginal och samtidigt optimera vår verksamhet, jobba med produktivitetsförstärkningar, och till det har vi också haft en bättre möjlighet att kompensera fullt ut för inflation, där vi för ett år sedan var lite, inte efter kanske, men det var i vart fall en stark inflation som gjorde att vi var tvungna att jobba aktivt med att också sedan kompensera för det, och nu ser vi den effekten fullt ut i det första kvartalet i år.
Hur mycket har ni höjt priserna?
Jag kan inte säga generellt, det är produkt för produkt och segment för segment, men vad vi gör är att vi tittar på ingående råmaterialpriser som då ökade kraftigt och sen faller tillbaka något, men också energipriser mer, och sen gör vi en uppdatering om hela vår portfölj och sätter de priser som vi bedömer är korrekta utifrån vad det kostar att driva verksamheten. Så att, det har varit ett bra arbete från organisationen att få kontroll över hela dynamiken i värdekedjan.
Vilka priser är det som har ökat mest för er? Jag tänker energipriserna måste ju också ha stigit en del.
Energi, vad det gäller totala portföljen av produkter och totala kostnaden, så är råmaterialpriserna den största delen i färdigvara för oss. Vad är det som kostar mest i att producera en ingrediens från oss? Så att råvarupriserna har en stor effekt, och sen till det kommer energipriser som du lyfter fram. Och sen den andra generella inflationen på många andra komponenter. Men råmaterial först och främst, och sen energi. Och sen har vi naturligtvis transporter och så.
Den här marginalnivån vi ser då idag, är den uthållig eller kommer det nu kunna falla tillbaka lite?
Ja, vi kan inte ge prognoser på marginalen på det sättet, men det är väldigt tydligt att vi har ett mål. Vi har satt en ambition, en ambitiös ambition för framtiden mot 2030, och så har vi sagt att vi ska dubbla vår marginal för att få en bättre intjäning, för att kunna finansiera en fortsatt tillväxt. Så att vår strategi handlar väldigt mycket om att fortsätta fokusera på ingredienser med högt värdeinnehåll, med bättre marginaler, att kunna fortsätta växa lönsamt. Så att det är positivt att se att vi levererar på den planen. Sen är det klart att det kan svänga kvartal för kvartal. Men över tid så är våran riktning mot högre marginaler samtidigt som vi då växer med marknaden eller något mer än marknaden. Så det är helt enkelt en strategi som vi har att kunna stärka marginalen över tid.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.